Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Ville Hopa i New York och välkommen till Nyhetspodden.
Hej Karin, tack så mycket.
Vi ska prata om värmen, eller då snarare kanske hettan får man lov att kalla den, runt om i världen och bland annat i USA där du bor. Hur varmt har ni riktigt haft det där?
Nu idag har det varit kring 28-29 grader, vilket väl är en ganska vanlig sommardag i juli här i New York. Men alltså vi hade nog här också några extremt heta dagar under förra veckan då temperaturen gick upp till 35-36 grader också.
Ja, och då passade du dessutom på att flytta.
Dessutom det, ja. Jag flyttade till en ny hyresbostad här av olika skäl. Och flyttdagen råkade infalla just på en av de hetaste dagarna, alltså 35-36 grader. Och då höll vi på ungefär 12 timmar. Lyckligtvis hade jag anställt två flyttgubbar som gjorde det mesta av det tunga jobbet. Men icke desto mindre så var det nog en kamp.
Ja, det här är Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid och jag pratar alltså med Ville Hopa som är Svenska Yles USA-korrespondent och just i Nordamerika och framförallt då i nordvästra Nordamerika, dels då i USA men också i Kanada, så har det ju varit extremt hett med temperaturer närmare 50 grader och i Kanada brann till och med en liten stad ner, mer eller mindre, helt och hållet. Och det här är ju då, säger alla forskare nu, en följd av klimatuppvärmningen, klimatkrisen. Det går jättesnabbt nu. Och Ville, alltså det som ju hände där då i nordvästra Nordamerika var ju det att hettan drabbade sådana delar som inte hade haft sån här värme förut, eller hur?
Ja, precis. Alltså fullständigt exceptionella temperaturer på sådana här ställen som Oregon och Washington, alltså två delstater i det här nordvästra hörnet av USA, där man överhuvudtaget inte är vana vid den här typen av temperaturer. Nu snackar vi då om 47 grader i Portland som ligger i Oregon och 42 grader i Seattle. Och det har nog varit alldeles fruktansvärda dagar för många personer där. Och många personer har faktiskt också dött, åtminstone delvis på grund av den här hettan. Så att det har varit en extrem vecka. Lyckligtvis är nu temperaturerna på en mer normal nivå där, strax under 30 eller ungefär 30 grader. Och det ser ut att vara förbi för den här gången.
Det är ju samma här i Finland till exempel. Det uppnås nu rekordtemperaturer överallt och hela tiden. Men med tanke då på USA och att USA ju är ett av de länderna i världen som ju har de största koldioxidutsläppen. Så jag tänkte fråga dig det, att hur märks nu då den här senaste tidens liksom katastrofläge med hettan i debatten där?
Nu, det är klart att det nog märks. Alltså klimatexperter har fått mer utrymme i medierna. Politiker har uttalat sig och nu frågas det då på många håll att vad det här kommer att utmynna i. Kommer det att ske någon form av politiska beslut vad gäller då att vidta klimatåtgärder eller inte? Men samtidigt är det på något sätt liksom, jag vet inte, jag skulle kalla det liksom en fragmenterad bild som jag tycker mig se. Alltså det har varit liksom en självklar nyhet i de här drabbade delarna av landet som vi nämnde redan, alltså Oregon, delstaten Washington, Arizona. Där har mediebevakningen förstås varit enorm eftersom krisen har varit akut och människor har dött. Men i de här riksomfattande medierna, alltså de här stora nyhetskanalerna och stora tidningarna, så har ändå utrymme varit begränsat, tycker jag. Och en notering som jag gjorde till exempel var att en annan tragedi som har fått mycket uppmärksamhet är det ju det här höghuset i Miami i Florida där som kollapsade och det var ju också en tragedi. Där har dödssiffran nu stigit till nästan 30 och över 100 saknas. Den här nyheten har ändå fått en massiv genomslagskraft i de här stora medierna och också i politikers uttalanden och varje dag har man följt med de här räddningsarbetena. Nu vet jag att det är problematiskt förstås att jämföra tragedier på det här sättet. Men på något sätt så har den här extrema hettan liksom ändå behandlats på något sätt som en, vet inte, liksom en regional företeelse i de här drabbade delarna. liksom, det har inte förekommit några liksom, tysta minuter eller någon form av krismöte i Vita huset eller något liknande. Så att det här, USA är ett stort land, det ska vi komma ihåg, och de flesta andra delar av landet, så där har vardagen fortsatt som förr, för att uttrycka det lite krasst. Det är ungefär den bilden som jag har fått.
Ja, alltså klimatfrågan och det här då med utsläpp och att begränsa utsläppen och så, det är ju en av de här frågorna som delar ju USA jättemycket. Och om vi då tittar lite tillbaka, så den förra presidenten Donald Trump, han utmärkte ju sig då verkligen med att just tona ner hela klimatfrågan.
Ja, det var helt enkelt, tycker jag, en icke-fråga för Trump. Han hade överhuvudtaget inget klimatpolitiskt program att tala om. Han trodde inte på klimatförändringen. Han kallar ju det en bluff. Sen några gånger verkar han i och för sig lite backa och säga att det kanske nu inte är en bluff, men att det nu ändå kanske inte är någonting som människan har påverkat. Men jag skulle säga att summa summarum, så för honom var klimatfrågan en icke-fråga för Donald Trump. Alltså snarare så tog han ju konkreta beslut, politiska beslut, som enligt alla experter försvårar och fördröjer kampen mot klimatförändringen. Alltså kolindustrin fick stöd, kolgruvor öppnades, klimatrestriktioner på industrin som lades in under föregångaren Obama, de upphävdes under Trump. Och det mest symboliska var ju kanske då det att han ju drog ut USA då ur det här globala klimatavtalet, Parisavtalet, som ingicks mellan en massa länder då 2015, som Obama förde USA in i. Nu har då Joe Biden, som en av sina första åtgärder som president, återanslutit USA i det här avtalet. Men det här var ju då en av många orsaker till att många gräsrotsorganisationer och demokrater ansåg att det var en fråga av liksom existentiell betydelse just ur ett klimatperspektiv, att Trump inte får 4 år till i Vita huset, eftersom om han skulle ha vunnit presidentvalet, så skulle det ha varit ett mycket hårt slag då mot hoppet om att då ta itu med de här frågorna under de kommande 4 åren. Och nu verkar det ändå finnas en annan form av klimatmedvetenhet hos Joe Biden, som då förstås gläder alla dem som är oroade för klimatförändringen.
Ja, Joe Biden då, en av hans stora budskap i valkampanjen var ju just precis då att ändra kursen i USA i den här frågan. Hur går det för honom då?
Just nu så är det ungefär så där att stora ord, men var dröjer åtgärderna och handlingen? Alltså om vi kort ser på vad Biden vill göra, så han vill halvera klimatutsläppen i USA fram till 2030. Och det är ju ganska snart, om 9 år. Och sen vill han göra USA helt då utsläppsfritt 2050, om 30 år. Och alla experter är eniga om att det här är otroligt ambitiösa målsättningar. Det kräver någon form av industriell revolution som liksom inte tidigare beskådats i USA. Experter hävdar sen ändå att liksom teknologin finns i princip redan idag. Men sen att skrida till verket och på riktigt liksom börja stänga ner naturgasverk i Louisiana eller Texas, eller på något sätt minska på bilflottan och ersätta bensindrivna bilar med elbilar, så det är ju en helt annan sak. Det som Biden har gjort, så det är att han har tagit vissa sådana presidentdekret, alltså beslut som presidenten kan ta utan att rådfråga senaten. Då. Till exempel just återanslut i USA till Parisavtalet och vissa beslut som gäller liksom statens bruk av energi. Men det har en ganska liten betydelse i den stora bilden. Sen när han talar om det här behovet att ta itu med klimatet, så det som han gör, och det är säkert politiskt smart och anses också bygga delvis också på trovärdiga kalkyler, så det är att han hela tiden, alltid när han talar om behovet av klimatåtgärder, så kopplar det till jobb. Jag har märkt att en av hans favorittesare är att han säger någonting i stil med att när jag tänker på grön energi, så tänker jag på jobs, 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 alltså många nya arbetsplatser, miljontals nya jobb. Så att han försöker liksom sälja sin klimatagenda som en satsning på nya jobb också. Nya gröna jobb då.
Ja, men som du sa då, vissa saker gjorde han då som de här presidentdekreten. Men sen är det ju så att trots att USAs president är en jättemäktig person, så är det ju inte bara så där för honom att köra igenom saker och ting, utan det finns de folkvalda i kongressen och i senaten då där saker och ting ska då klubbas igenom förstås. Klimatlagarna ska klubbas igenom ifall det ska bli något. Hur ser det ut med dem? där.
Exakt så, det här är viktigt att komma ihåg, just att en amerikansk president, trots alla sina maktbefogenheter, så kan inte liksom ensam vända skutan i en så här stor fråga. Det som Joe Biden nu har föreslagit är alltså ett stort paket på ungefär 2 biljoner dollar, alltså 2000 miljarder, vilket är en alldeles enormt stor summa som då ska satsas på allt från klimatvänligt byggande till elbilar till nyutbildningen av arbetskraften och så vidare. Men för att det här ska då vara möjligt så krävs det lagstiftning, alltså det krävs nya lagar som på något sätt frigör de här pengarna, och där har senaten en nyckelroll, och i senaten finns det just nu 50 demokrater och 50 republikaner, och nu är den här regeln, och nu ser regeln och praxisen ut som så att Biden behöver minst 10 republikaner med sig, förutsatt att han också får alla sina 50 demokrater bakom ett klimatpaket. Och det här visar sig i praktiken vara väldigt svårt, eftersom motståndet från republikanerna till den här typen av massiva klimatsatsningar är väldigt stort.
Och varför är det så stort?
Det är en fråga som jag har funderat ganska mycket på, och jag vet inte om jag kan ge ett heltäckande svar, men politiker i USA och kanske lite överallt så är ju väldigt känsliga för väljaropinionen. Och bland republikanska väljare så är klimatfrågan helt enkelt en fråga med väldigt låg prioritet. Jag minns nu inte vilka de här procenterna var, men det är liksom en alldeles marginell andel som anser att klimatet är den viktigaste frågan där. Så att en republikansk politiker som sitter i senaten eller i representanthuset, så han eller hon har väldigt lite att vinna på att plötsligt börja tala om liksom vikten av klimatåtgärder. Sen tror jag också, jag tycker mig märka att det finns liksom en stor, liksom här finns andra aspekter också med, alltså det finns en brist på kunskap, det finns lite av en liksom av ett vetenskapsförakt också inom dagens ganska Trump-orienterade och populistiska republikanska parti. Alltså man har väldigt lätt för att avfärda liksom vetenskapsidkare och forskare som någon slags elit. Och just nu så är det här helt enkelt en icke-fråga för de allra flesta republikaner. Och det är nog där som skon klämmer. Det är därför som det har hänt så lite, och som det också nu ser ut som att det blir mycket svårt för Biden att få igenom det här.
Och det är ju klart det att sen om åtgärderna för att bekämpa klimatet ingriper till exempel i livsstilen med billig bensin och stora bilar och allt vad det nu kan vara, så är det ju förstås, det kan ju vem som helst begripa att man vinner inga röster på det då.
Nej, det gör man inte. Jag har talat också om den här frågan några gånger med republikaner som jag har träffat på olika håll i USA, och antingen så liksom reaktionerna varierar där, att antingen kan det vara något som man anfärdar helt och hållet som någon slags just elitistisk demokratisk konspirationsteori, eller så pekar man då till exempel på Kina eller Indien, att det är de som borde nu i första hand göra någonting, att vi har en gjort vår andel tills vidare, att titta bara hur koldioxidutsläppen har minskat i USA på de senaste åren. Det stämmer till en stor del, men enligt alla forskare så räcker det här ju ingenstans ännu, utan för att verkligen då komma fram till de här målsättningarna som forskare anser att vi bör uppnå för att hålla temperaturökningen på mindre än 2 grader jämfört med förindustriella nivåer, så behövs det mycket mer. Och det är klart att industrilobbyns roll också är viktig i USA. Alltså det är fortfarande fossila bränslen som till stora delar driver den amerikanska industrin. Och det är klart att liksom om man då går där och lägger, jag menar, avvecklar naturgasverk, stänger kolgruvor, lägger in bränsleskatter, den här typen av grejer, så det är klart att motståndet kommer att vara stort.
Men alltså summa summarum, som det ser ut nu då, så alltså Biden hade storstilade vallöften, han har konkreta planer och så då, men alltså din bedömning nu då är att det här knappast går igenom, eller?
Nu det vilar nog ett stort frågetecken nu kring den här ambitiösa agendan. Alltså det som Biden ju nu har också försökt driva igenom, en stor satsning på infrastrukturen, alltså vägar och broar och byggnader. Och där verkar man nu ha åtminstone lite nått någon form av överenskommelse mellan de två partierna. Alltså det finns de moderata republikaner som är beredda att ställa upp obs på ett betydligt mindre infrastrukturpaket än vad Biden har efterlyst. Demokraterna och Biden ville också ha med klimatpengar i det här paketet. I USA fungerade ofta enligt sådana här väldigt stora, enorma engångssatsningar på olika saker. Men den här klimatbiten föll då bort helt enkelt för att det aldrig fanns en utsikt om att få med republikaner bakom det. Och nu funderar då Biden och demokraterna på andra sätt att få liksom igenom de här klimatåtgärderna, det vill säga att få någon form av paket också som innehåller då klimatsatsningar. Och inte bara då satsningar på broar, vägar, bredband, som förstås också är ett viktigt ändamål, men som inte på samma sätt liksom handlar om den här klimatagendan som Biden och många demokrater är väldigt måna om att driva fram. Mm.
Så alltså, skiljelinjen i den här frågan går då, eller hur, på samma sätt genom den amerikanska befolkningen som många andra nu då stora politiska frågor i och med den här tudelningen och det som vi pratar mycket om och ser i USA?
Ja, kort svar så jo, det är exakt så. Alltså för demokraterna så är frågan mycket angelägen, särskilt för demokraternas vänsterkant. Men bland republikanerna i frågan har den väldigt låg prioritet. Bara drygt 30% av republikanska anhängare anser att det behövs mer åtgärder, medan 90% ungefär av demokraternas väljare anser att det behövs.
Tack för det här samtalet, Ville Hopa, USA-korrespondent för Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Och det här var Nyhetspodden. Hej då!